Välkomna till Agilpodden.
Välkomna, välkomna. Det är avsnitt 20.
Härligt.
Vad heter det? Farad.
Nu spelade Erik en farad. En fanfar heter det.
Farfar, tack. Det är avsnitt 20. Det är något form av jubileum ändå.
Ni som eventuellt såg en livestream idag på Insta. Det är alltså det avsnittet ni nu lyssnar på.
Det är det. Vi hade igång den här när vi satt och planerade lite.
Exakt.
Vi ska prata om agil omorganisation.
Just det.
Tänkte vi. Mm. Och innan vi kom in på det så måste vi kanske nämna vår runstreaken då. Vi hade uppe det för, inte förra avsnittet, men avsnittet innan det.
Just det.
Så nämnde vi att vi precis hade börjat. Då tror jag var på dag 2.
Mm. Och då började jag.
Och du var i startgropa. Vi kan säga att det går bra än så länge. Eller jag har varit sjuk så jag har faktiskt fått fuska och gå några dagar. Men jag är igång. Jag har gjort mig 3 kilometer varje dag, det har jag. Och jag är på dag nu då 26 tror jag. Och du är igång också.
Och i så fall är jag på dag 24, för jag är 2 dagar efter.
Ja.
Det kommer bli svårt att ta ikapp dem, som jag har sagt.
Precis, det blir det. Men hoppas att det är någon som har blivit inspirerad att ta efter. För det är en ganska härlig grej faktiskt.
Jag tycker det är kul och lätt faktiskt.
Ja, jag tycker i och för sig inte det är så jävla lätt. Kul är det, men det är ganska tufft. Men det är roligt är det. Absolut.
3 kilometer varje dag. Eller mer.
Mest dagar på rad vinner.
Oj.
Till dagens ämne.
Ja, precis. Dagens ämne, agil omorganisation. Om ni står där, va? Ni har någonting. Troligtvis är ni inte en startup. Det kan vara roligt om någon är det i och för sig. Men de allra flesta hör ju inte dit, utan de hör ju till något, att det finns något, någonting ganska stort. Och det kanske passar något gammalt arbetssätt och kanske har en massa historiska förklaringar till varför det är så. Och hur ska man då ta tag i det liksom? När man ska göra sin nya agila organisation.
Precis, det är det vi ska försöka oss på. Det är ett otroligt stort och svårt ämne såklart.
Verkligen.
Men det är också rätt roligt.
Väldigt roligt.
Man kan ju säga det bara liksom att det klassiska i alla fall enligt min erfarenhet är att man sitter i någon projektorganisation då.
Ja.
Det rimmar ju väldigt väl mot Vattenfalls eller det gamla sättet, traditionella sättet att arbeta på. Alltså man sitter då kanske till och med på något projektledningskontor. Och sen så sitter man nu då ute i organisationen på kompetens, va? Alltså Java-grupper, .NET-grupper, testgrupper
och så vidare.
Och sen då så sitter man som projektledare och allokerar ihop olika temporära projektteam.
Mm. I procent.
I procent och så, ja. Ja, precis, helst någon i halvtid, 75% på den personen och sådär, ja. Så har man ett stort ark, det har vi pratat om innan. När man då sen summerar
ihop att alla favoriter.
Ja, att alla ligger på 350% och bara jobbar ihjäl sig. Men så är det, va? Och sen så i värsta fall så finns det också då någon förvaltningsorganisation sen såklart som ska ta över här. Och super han överlämning sen när projektet är slut. När det nu är det är ingen som vet. Men när det är slut och det är dags för förvaltning.
Precis.
Ja, så är det. Precis. Och då att gå över i en agil omorganisation i det här fallet skulle ju vara kanske att ta bort det och skapa fasta team och göra linjeorganisationer av det istället. Så, så det kan vara ett exempel på det vi ska toucha idag då.
Det är ett mycket bra exempel. Vi får nästan glida rakt in. För nu, vi pratade lite här förut om att vi tror att man kan ha strategier för sin agila omorganisation.
Mm.
Eller för organisationen överhuvudtaget.
Mm.
Och en strategi som vi tror på då, det är ju att man har en principstyrd organisation. Eller att man bygger sin organisation principstyrt.
Mm, det tror jag är bra.
Och en av de principerna då, som vi verkligen tror på, är ju att inte ha tillfälliga projektorganisationer. Utan att ha en mer eller mindre fast organisation som i alla fall inte styrs av tillfälliga aktiviteter.
Nej, exakt. Absolut. Man får mycket trevliga spin-offs av det.
Ja.
Så är det. Du menar fasta team, det kommer göra teamen känner en trygghet och de behöver inte springa och oroa sig vad de ska jobba. Men det gör ju också att de här teamen har möjlighet att bli jävligt duktiga team. Och sen kan de här teamen istället kan jobba i olika applikationer. Det är mycket bättre liksom.
Precis. Och känna ett ägarskap och massa sådana saker. Ska ju sägas då att i samma andetag att en typisk sån här vad heter det, invändning som kan finnas mot det här med att inte ha projektorganisationer, det kan vara liksom att de duktigaste utvecklarna fastnar, att man liksom får problem med livscykeln, att man inte kommer vidare, att någonting borde kanske skapas en managed service av det, eller liksom det borde göras någon annan, eller det borde minskas väldigt mycket storlek och såna där saker. Det är sånt man kan få lite gratis om man har en projektorganisation. Men då tror ju vi verkligen att det där går att lösa ändå. Man måste måste liksom vara beredd på att ens egen alltså linjen sakta kommer att liksom omvandlas och det kommer hända saker, och det som tidigare tog 2 team måste gå ner till 1 team för att skapa utrymme för något nytt och så vidare. Så det är sådana lösningar man får leta efter istället då liksom,
för att ha. Och det skapar ju viss utmaning, för det gör ju att många linjechefer kommer alltså få sig som jobb att minska sin organisation över tid.
Och nu en annan princip då förresten, det är ju räkna med organisk förändring. Alltså tro inte att du kan göra den perfekta organisationen. Nej. Utan tänk dig att du hela tiden sakta kommer behöva hålla på och finslipa och ändra och
grejer liksom. Och vi vet ju liksom inte ens förutsättningarna om ett halvår. Nej. Så vi kan inte, så därför ska man ta ganska lätt på det här också. Man ska inte göra allt för mycket arbete och rapporter och dra in allt för mycket managementkonsultfirmer och liksom, utan börja istället och så är det stegvis på något sätt. Absolut, det är en bra idé.
Ska vi, jag tror kanske nu får ni, det här kommer bli rörigt avsnitt, jag hör ju det direkt. Vi kommer tillbaka till principen. Men tänk, det finns 3 huvudaspekter av det här nämligen. Jag tror vi ska gå igenom dem först. Det kan hända att alla våra fantastiska lyssnare har det här superklart för sig, men någon mot förmodan inte klarar det. Det finns ju kompetensaspekten. Det kan typiskt vara vad människor kan liksom som sin huvudsysselsättning, vad de har för sitt djup i sitt CI till exempel.
Visst.
Sen finns det produktaspekten.
Absolut.
Det kan vara produktägarskap och sådana frågor, men det kan även vara liksom att vara ansvarig för en viss del av koden eller en viss del av lösningen eller något sånt där.
Verksamhetsansvar och så vidare.
Kundansvar.
Det kan det vara också.
Sen finns processaspekten. Alltså hur får man att gå fortare och fortare och bli roligare och roligare och såna där saker. Och det är viktigt att tänka på att man, sen när man har gjort, det är inte säkert att ens organisation behöver vara perfekt för alla de här 3 sakerna. Men det är bra om man har någon hypotes om hur man löser de här 3 liksom, frågorna i sin nya organisation. Det är därför vi tar upp det.
Precis, och om man nu tar på sig kompetensglasögon och då bara organiserar utifrån ett kompetensperspektiv, så kommer man ju ha den här mer traditionella organisationen.
Precis.
Där man då har .NET-utvecklare, Java-utvecklare i en grupp, och så har du en chef, alla Java-utvecklare och så vidare. För då tänker man att det är jättebra att kompetensen sprids och så vidare. Men då kanske man inte har så mycket produkt och process i huvudet, eller det kanske inte är det man fokuserar på eller prioriterar då.
Nej, och har man en organisation där linjen är stark och människor liksom tycker det är viktigt att göra sin närmaste chef glad, då är ju risken att de fokuserar väldigt mycket på att få lära sig liksom utveckla sin kompetens så mycket som möjligt, skapa jättebra nätverk, bli jätteduktiga inom bara en grej då, fronten till exempel, alltså Angular, JavaScript till exempel.
Visst.
Och deras T blir lidande, och för den delen flödeseffektiviteten blir väldigt lidande.
Ja.
Det finns en aspekt, nu hoppar vi ner på delar då, men av kompetens, och just det här med baskompetens är ju den ena då. Det andra är ju utveckling och coaching och sådana här saker, det är också en kompetensfråga. Och när man gör sin organisation så tycker ju vi då att det är viktigt liksom att tänka på vem ska, om man nu ska ha avstämningar, vem ska man ha det med? Är det sin närmaste linjechef? Är det Scrum Mastern? Är det någon, vem som helst som man väljer? Och precis samma sak för utvecklingssamtal då. Vem bollar man sin utvecklingsplan med? Och det kan ju verkligen vara någon som man bara väljer. Men det är bra om man har en hypotes om hur det ska gå till i alla fall när man sätter organisationen liksom.
Visst, vi har inte kommit in på linjechefsansvaret här heller, men det kommer vi till också. Var man lägger det någonstans då i det här. Om vi hoppar över på produktområdet då.
Precis. Vi nämnde lite snabbt. Dels är det ju det här med att ansvara för en viss verksamhet eller en viss kund eller ett visst kundområde. Och där kan det finnas då liksom att ha kontakt med vissa produktägare förstås.
Och här kan man väl säga också att i en traditionell värld så är det ju ofta verksamhet en egen del av organisationen och IT en annan del. Och så är det någon form av då beställare och utvecklar relation liksom. En kundrelation emellan. Ja, om man nu ska göra på riktigt en agil omorganisation så ska man försöka få det här att sitta absolut så nära varandra som möjligt. Vilket innebär alltså att verksamhet och IT på något sätt merges ihop till någon form av gemensam verksamhet.
Verkligen.
Och då får man in det aspekt också då.
Har man chansen här, om det beror lite på vad man gör givetvis, men ponera att vi gör tjänster som ska gå och sälja ut och dra in pengar på direkt, alltså att det inte är stödjande IT, då är det ju förstås enormt kraftfullt att ta med marknadsavdelningen liksom hela vägen in i organisationen. Visst. Och då blir ju de naturliga produktägare ofta liksom.
Ja.
Är det stödjande IT så beror det väldigt mycket på hur spridda ens användare är och lite olika sådana saker, men att liksom få in den verksamhetsrepresenterande organisationen direkt in i brevutvecklarna är otroligt kraftfullt.
Mm.
Har vi pratat om förut också.
Ja.
Pratar vi produkt och pratar vi teknik så är det ju väldigt bra om man kan liksom hitta vem som är ansvarig för vilken del av koden eller för vilken del av programmet eller vad det nu är man gör för någonting.
Mm.
Också då. Och det behöver ju inte vara exakt samma som produktägarna, men det är bra att tänka på den aspekten också.
Verkligen.
Mm.
Bra, sen kommer vi in på sista benet då, och det är processbenet då.
Mm.
Och där kommer vi in på leveransansvar också.
Ja, precis. Man har ju någon slags process och det är väl bra om man på ett tydligt sätt kan känna ett ansvar för, alltså för effektiviteten i den processen, tycker vi. Och samtidigt är det ju där man hittar de här frågorna. Ska man ha agil coach? Ska man ha scrum master?
Mm.
Vart ska de höra? Och så vidare.
Mm.
Liksom, hur smörjer man processen?
Mm.
Hur mäter man hur fort det går? Alla de frågorna.
Så det är egentligen de tre grundbenen vi har då.
Process, produkt, kompetens.
Ja, precis. Och det vanligaste är väl egentligen att ha produkt som huvudfokus. Alltså att man har då för en produkt så har du liksom en organisation som jobbar med den.
Mm.
I alla fall inte i en supertraditionell värld. För i en supertraditionell värld så var vi inne på med att det är kompetensorganiserat. Mm. Alltså att det sitter då bara på kompetens. Men ja, vanligtvis skulle jag säga i alla fall, då sitter man på produktfokus egentligen. Och så istället för att säkra kompetensen då så kanske man har istället kompetensforum och sådana sätt.
Precis.
Som gör att man löser de bitarna. Och sen hur man lägger leveransansvaret är väldigt olika. Och också väldigt, väldigt svårt tycker jag. För jag menar, ofta så sätter man en chef över x antal team då.
Mm.
Som ansvar, men samtidigt så den här chefen har ju liksom ingenting med produkten att göra, för det är produktägaren och verksamhetssidan som har.
Mm.
Den har ingenting med processen att göra egentligen, för det är Scrum Master eller agila coachen som har.
Mm.
Så vad ska chefen göra i den här världen? Det blir ganska...
Ska bara dutta.
Ja, på många sätt så blir det ju liksom att okej, den kan hjälpa till och trycka på transformationen och ta bort hinder och liksom vara agil coach på en större nivå eller på en nivå upp eller vad man ska säga. Men det är inte självklart att placera ut en chef i en sån här organisation, ska jag säga.
Nej, det är ju verkligen inte det. Nej. Men om man har valt att ha linjechefer så är det ju ofta, ja, det är ju ett ämne för sig, men ofta är det ju relationen till ägarna, relationen till den övriga organisationen, och det är lite det du säger liksom, att det blir en väldigt övergripande agil coach eller vad man nu vill kalla det för.
Men vi har ju också sett chefsorganisationer som fungerar så.
Exakt, så det kan ju verkligen vara någonting att överväga. Vi har i och för sig inte sett en chefslös organisation som kommer från ett chefsläge, va?
Det har vi inte.
Det finns inte så många sådana.
Inte än, men det kommer ju. Det är bara tidsfråga.
Det borde ju hända.
Några som har varit tidiga på att göra det här, och det är ju Spotify.
Mm.
De använder ju helt andra ord för det. De använder ju då, nu får vi i för säkert rätta som vi har fel, för det kan vi ha. Vi har själva jobbat på Spotify. Men de har ju Tribe Guild Chapter, va?
Mm.
Är något mer de har? Det är
Squad.
Squad är ju egentligen tidiga Scrum team.
Mm.
Chapter är deras kompetens då. Alltså chapter är då motsvarande Java eller något sånt där. Och det är också där de har lagt linjechefsansvaret. Mm.
Och det är lite lustigt, för det är då liksom tillbaka till superklassiskt.
Ja, det är supertraditionellt egentligen.
I deras fall är ju linjen, de har ingen fördom att den ska vara så himla stark, exakt. Och därför funkar det antagligen alldeles utmärkt att ha det så, för att den tar liksom inte överhanden.
Jag tror produkten är mycket viktigare.
Exakt.
Så det är produktfokus fast de har en linjeorganisation som går på kompetens. Och det är ganska ovanligt, ja. Och det skulle jag säga, jag skulle inte vandra den vägen på ett traditionellt företag.
Nej, exakt. Den vägen är nog just bara bra att vandra om man har en superstark produkt som alla är jättestolta över.
Exakt. Och där man inte har legacy heller i att vara en traditionell organisation. Och vi har nämnt innan också, vi kan trycka på det lite igen då, att just varför de har valt de här namnen som Tribe och Guild och Squad och Chapter. Mm. Det är ju för att de ville inte gå in med några förutsättningar eller fördomar eller vad man ska säga från den traditionella världen. Alltså har de valt att kalla det för team. De har kallat det kanske för någon portfölj. De har kallat det för kompetensforum eller vad man nu vill. Så finns det ju redan massor med laddade, vad är ett team? Jaha, och jag tycker att ett team är så här, men jag tycker att ett team är så och så vidare. Och de ville helt enkelt komma undan de liksom gamla meningarna med de här orden. Så därför valde de liksom helt att välja helt nya namn för att det verkligen skulle vara ett tomt papper att skriva på.
Så ni där ute nu som eventuellt har kopierat Tribes, Guild och Chapters, ni har alltså inte kopierat den strategin och det sättet som Spotify arbetar på, utan ni har rakt av hoppat efter några begrepp som de har råkat använda sig av.
Och det är ju lite komiskt i någon mån då, att många tror att men vänta nu, vi kallar bara vårt team för Squads eller Tribes. Så då låter det som vi är på som Spotify, men har man gått den vägen så har man liksom missat det som Spotify har gjort.
Så vill ni göra som Spotify gör, då hittar ni på 3-4 egna såna här begrepp, ja, helt enkelt.
Och så
för
definierar
det som
de.
Ni behöver, ja, och låter er organisation definiera dem.
Och det, jag tror faktiskt, om jag hade byggt en organisation idag så hade jag gjort precis så. Jag hade satt fram x antal principer som jag tycker är viktigt. Utifrån de här principerna så hade jag liksom styrt de här, och skapat de här tomma orden, haft de här principerna som en ledväg in liksom, och sen då utifrån det skapat, okej, vad är förutsättningarna för vad det nu heter då, mugg till exempel, som ett team hos mig. Eller vad nu blir, jag såg en mugg.
Jag jobbar muggen hos dig.
Nej, men precis, så är det. Men sen å andra sidan så kan man ju säga då att idag så har ju de här orden som tribe och guild och squad, de har ju blivit positivt laddade istället. Så om man ser det ur ett Spotify-perspektiv så skulle man kunna sno dem rakt av bara för att, men de är ju redan, då kommer det
så
positivt in.
Ja. Exakt, men då ska ni vara medvetna om att då har ni tagit ett ord som är historiskt belastat, men alltså positivt belastat. Om man hade tagit dem där innan Spotify gjorde det här knepet hade man kanske tagit negativt liksom belastade ord.
Exakt, så det kan finnas en idé med att sno dem rakt av också.
Absolut. Nu ska vi se, vi sa chapter, squad teamet, tribe är alltså produkten och det betyder att det hänger ett antal squads under varje tribe oftast då, det är så de har gjort tror jag.
Det såg vi också, precis.
Guild är nätverkande, ja. Det kan vara kring olika ämnen.
Säkerhet eller någon form av infrastruktur eller, alltså det kan ju, och då, där är ju alla välkomna liksom, det kan vara massor med olika, inte hela squads utan det kan vara individer i squads som ingår där och sådär.
Så det dagliga arbetet sker troligtvis i en squad, en egen linjechef som troligtvis sätter lön sker i chapter.
Yep.
Och guild ska man då ha efter behov liksom och lever parallellt med det här. Ja, precis. Så har de gjort.
Så kompetens och produkt kan man ganska liksom tydligt se hur de har tänkt. Det är processen, det är för att vi inte jobbar där, så vi inte har någon aning om vad de gör där. Så den är lite oklar faktiskt, eller hur?
Ja, men den lever ju troligtvis i tribes och squads.
Visst är det så.
Det ligger ju processansvaret så att säga. Misstänker jag. Men om ni nu skapar efter Spotify, då är det ju, för de har ju faktiskt på riktigt gjort en principstyrd organisation.
Ja.
De hittade på ett antal principer och sen så, vad ska vi ha för organisation som möter de här? Ja. Och det kunde då, typexempel från deras fall är säkert end-to-end, alltså att teamen ska kunna ta ett ansvar från krav och hela vägen ner till färdig lösning liksom. Och det ska ni ju verkligen, det tycker vi ju verkligen på riktigt att ni ska hoppa efter, alltså att jobba principstyrt.
Verkligen.
Försök inte kopiera någon, försök liksom inte att hitta färdiga lösningar och så vidare, utan hitta vilka principer ni vill att ni ska jobba efter och så sök er egen organisationslösning liksom som passar för det.
Ja, men det håller jag helt klart med om. Vad har vi mer för principer då? Har vi några bra exempel?
Ska vi driva igenom dem? End-to-end har vi sagt.
Ja.
Ej tillfälliga organisationer har vi sagt, det sa vi inledningen.
Det är alltså inga projektorganisationer, precis. Det tror vi inte på.
Räkna med organisk förändring, har vi sagt. Typiskt, en sån här otroligt grundläggande princip, men som man ändå bör nämna, är att det ska vara teambaserat arbete.
Ja, det tror jag. Och det ska det vara på alla nivåer. Det är väldigt lätt att lägga det på utvecklingsnivå, och sen så skiter man i det på resten. Allt ska vara team.
Och de ska ju vara då liksom fasta, eller man ska, de kan ju förändras över tid, men de ska liksom, det ska i så fall ske i små steg och på ett kontrollerat sätt liksom. Inte att man sätter ihop dem hipp som happ.
Nej.
En annan sån här princip är ju autonomi, och det hänger ju också ihop med självorganisation, att man bör ju ha, teamen bör ju ha ett visst mått av autonomi. Det får man ju fundera över hur stort det ska vara i, så att det passar liksom ens egen organisation. Och de bör ju också ha, när man skapar dem så bör det väl finnas ett moment av självorganisation.
Verkligen.
För då får man liksom en förankring och ja, de blir ändamålsenliga, de förstår vad de ska göra och alla sådana där.
Du får motivera personal och så vidare, det blir massor med. Och jag tror du ska om jag hade gjort detta så hade jag haft självorganisation som ett ledord, verkligen. Jag hade haft det som en tydlig princip, utkommunicerad princip också. Och försökt att få allra flesta teamen och således hela organisationen självorganiserad. Jag tror absolut att folk är mycket bättre själva på att välja vad de ska jobba än en chef som pekar ut vad de ska jobba, så att säga.
Precis.
Och idag är det också, jag menar, det är egentligen otroligt om du tänker själv på där vi jobbar bara eller på vilket företag som helst, att om du tar en ny exad person, helt beroende på var den hamnar, så kommer den ju ha helt olika karriärer. Jag menar, det kan ju vara så att den har lite otur, hamnar på något liksom avdankat ställe, det kan inte hända så mycket på de närmaste 3 åren, kommer liksom inte vidare utan fastnar där och sen chef
så har man ju plockat upp.
Ja, eller hur? Och eller så hamnar den liksom under i ett område som är superattraktivt, där det finns en chef som driver, så menar, det är en jävla lottomaskin idag till stor del. Jag menar, jag kan rekommendera vårt företag utifrån från vad jag tycker generellt, men det är klart att du kan hamna fel där också.
Absolut.
Och så på så sätt så är det ju självorganisation, tar ju bort den lotto-grejen lite i alla fall.
Ja, precis, för då kommer ju medarbetarna själva och reparera det, så att
precis.
Jag tycker att det ska finnas en ansvarsprincip, att man på något vis ska kunna liksom känna och ta ansvar. Och det som det typiskt implicerar är ju att man ska undvika sådana organisationer där besluten behöver gå väldigt högt upp. Och liksom, det ska vara lätt att ta ansvar för sin leverans och man ska ha tillgång till det man behöver och så vidare för att kunna ta det ansvaret liksom. Sen hittade vi på principen lös det krångliga sist eller svåra, det vill säga försök inte hitta det perfekta, gör liksom basorganisationen, sätt dina team och så vidare, och de sakerna som på riktigt verkar svåra, alltså gör bara, ta någon lösning så länge och vara beredd på att göra om det.
Liksom. Precis, ni kanske har team som inte har något direkt leveransansvar, utan deras enda funktion är kanske att säkerställa att det finns miljöer uppe åt andra team och sådär.
Ja.
Och istället för att komma till och låta dem hänga fritt då, bara i någon form av icke-grupp så länge.
För det kommer ju väldigt ofta sådana här frågor, ja men jag har 2 mjukvararkitekter här på 45 personer, vad ska jag göra med dem? Ska de höra till teamen eller inte?
Exakt.
Och så vidare. Ja. Det är en jättesvår fråga på riktigt, jag har ingen aning, så gör något på det. Eller
jag har en integrationsarkitekt,
exakt.
Var ska han sitta? Eller hon? Nej, men det är typiskt sån, jag håller med. Och då, man får inte låta en sån grej fastna, bara för att det finns en på 45. Nej. Så får vi inte låta det här skita sig liksom. Utan då får vi bara stoppa undan den här personen så länge och så löser det sig naturligt.
Om ni nu har accepterat, vad heter det, strategin principstyrd organisation här, och så har ni hört de här principerna som vi liksom föreslår, eller att man åtminstone ska beakta då. Några är vi ju lite mer säkra på och några är ju mera förslag då, så att säga. Vad finns det mer för strategier man kan ha när man ska omorganisera?
Självorganisering har vi nämnt. Det är ju en, va?
Men det är ju också en strategi. För dels bör man ju ha det självorganiserande liksom i det här organiska förändrandet nere när man väl kör, tycker jag. Men man bör ju också överväga att köra självorganisation om man gör om en större liksom grej. Och det går ju verkligen också. Alltså ni behöver ju verkligen inte, det här vi pratat om förut, men man behöver ju verkligen inte bara släppa det helt fritt. Nej. Utan man kan försöka just hitta på sånt här som vad det ska vara för strategier och principer som gäller.
Ja.
Man kan förbereda alla människor och liksom man kan skaffa frukt till workshopen och man kan liksom ha gett dem massa material att läsa in sig på i förväg och liksom allt sånt.
Ja, det vill lägga hur mycket mysregler som
är. Ja.
Dessutom så kan man alltid lägga reservation att det ni föreslår inte säkert att det blir, utan det här kommer vi ta som ett seriöst förslag bara.
Om man som linjechef är orolig så passar det väldigt bra.
Så kan man göra en sån grej, utan då kan man ju bara låta det där ses som ett bra förslag till helheten liksom.
Precis.
Och den inputen kommer ju oberoende av hur dumt du tycker att det är som bestämmande chef, så kommer den inputen ändå vara viktig liksom. För det kommer ändå vara vad dina medarbetare tycker liksom. Så du kommer ändå lära dig, ta hänsyn till något och se någonting antagligen, bara, varför är det så här, och så kommer du lära dig något nytt av det och sådär. Så det borde du göra
oavsett. Verkligen. Nu känner jag återigen att vi går lite baklängs, men det gör väl ingenting.
Nej, det är okay.
En strategifråga som vi nu bara flimrade förbi här var, ska man göra det här Big Bang eller ska man göra det stegvis?
Big Bang, nej. Precis tvärtom.
Men man kan ibland.
Ibland är det bra att bara välta omkull allt.
Men ställ er, tänk efter lite där. Och då kan man väl ungefär ställa sig frågan, måste jag verkligen, för ofta är det ju frestan liksom, den, om ni sitter några ingenjörer där ute, så ja, kan ni tänkas rent teoretiskt ha en sån känsla av att nu vill jag göra det perfekta, och då passar det bättre att göra Big Bang, för då får man upp alla korten på bordet samtidigt och kan sortera dem liksom i sin perfekta ordning. Men tänk då tanken, behöver jag verkligen det?
Ja.
Eller kan jag liksom börja med den här delen?
Visst.
Och så vidare. För att, ja, det finns ju väldigt stora nackdelar. Det kommer ändå inte bli rätt. Man skapar ganska mycket otrygghet och ganska mycket liksom krångel när man gör sin Big Bang.
Det riskerar att få väldigt mycket frågor, mycket diskussioner, fel fokus.
Massa saker som du inte har tänkt på. Ja. Så du ändå måste ändra i efterhand. Om man då liksom går lite från ena sidan och gör det på en liten del först, så kommer det liksom bli mycket bättre.
Ja, man lär sig av det. Ja, men så är det ju.
Agil omgång.
Ja, agil omgång. Ja, men det är där agila kommer in, gör det lite smart. Jag menar, om man nu ska ju ha självorganisering, börja med att göra några team självorganiserade såklart. Ja. Börja inte med hela organisationen.
Nej.
Men lär dig av det och sen gör hela organisationen. Visst, så är det.
Krångla inte till det där vi pratat om faktiskt. En annan sån här strategifråga kan ju vara det här med chefer då. Ja, jag nämner det i alla fall. Man kan ju överväga ha en chef per team. Då har man ju troligtvis inte en scrum master eller agile coach också då kanske, utan då får man alltså lita på att chefen klarar av att ta det ansvaret. Och det, alltså med en viss kultur och ett visst upplägg, så kan ju det vara en strategi.
Kanske, jag ser mycket problem med det också.
Ja, om man alltså inte gör så kan man ju då kanske misstänka att man inte behöver ha så himla mycket chefer. Man ska i alla fall inte hamna i det läget att varje team kanske dels, eller att man liksom har en chef per två team och en heltid scrummaster i varje team. Alltså man får ju passa sig lite, det måste ju vara någon
rimlig
person.
Men det beror på liksom vad man är i transformation också. Men man kan ju lägga mycket av transformationsarbetet på chefen. Just det här då liksom, att du måste se till att vi faktiskt får upp 4 scrum teams här nu, att de verkligen lär sig scrum, och du måste hitta en utbildare som ser till att de lär sig de här grejerna och så. Men det är klart, om du har en jättemogen organisation, då kan ju chefen flytta sig mer och mer mot kompetenschef.
Precis.
Så kan man ju, man kan ju se det så som Spotify löste då, alltså att man har en väldigt produktstyrd organisation, då kan man lägga det på kompetensnivå och säkerställa att okej, men nu måste vi se till att vi utbildar alla inom det här gebitet och så.
Men precis, man kan också tänka på lite på det, hur mycket transformation eller hur mycket andra påhitt har ni liksom? Har ni några så här trainee-program eller liknande som ni kör? Ska ni lägga utveckling på andra håll i världen? Skapar ni managed services? Ja, det finns en uppsjö av sådana grejer.
Och har man budgetarbete?
Ja, precis. Det finns en tung, jobbig process för budgetarbete. Mm. Finns det ganska mycket processer kring HR och sådana saker? Alltså, om det är jag på många av de grejerna, då kan det ju vara läge att ha en viss chefstäthet som ren avlastning. Alltså undanröja hinder liksom. Eller skydda teamen så de får jobba i fred.
Visst är det så.
Absolut. Det gör det ju. Cool.
Ja, verkligen.
Så, nu har vi levererat hela härliga alla utmaningarna här utan att säga så mycket om hur man ska göra kanske.
Men... Nej, det finns inget svar.
Nej, det finns inget svar. Ni måste göra jobbet själva. Vi rekommenderar absolut att ni jobbar principstyrt. Bestäm vilka principer som är viktiga för er. Beakta alla tre. Liksom, att ni måste lösa. Alltså hur ska människor skaffa sig kompetens? Hur ska man kunna ta ansvar och liksom utveckla produkten? Hur ska man kunna förbättra processen hela tiden? Alla de frågorna måste liksom i grunden vara lösta när man sitter med sin nya organisation. Eller man måste åtminstone ha någon hypotes om hur de ska...
Precis, man får tänka på det. Om du ska måla en organisation, den blir en 3D-bild på något sätt. Det måste med 3D-dimensioner. Försök att gå igenom dem, process, produkt, kompetens.
På något sätt.
Och försök att, okej, har vi tänkt på det här nu?
Precis. Liksom? Samtidigt som vi säger, krångla inte till
det. Nej, precis. Så det är en balans såklart.
Och Spotify, otroligt inspirerande just att de gör principstyrt. De har ju skapat de här nya orden. Det kan man använda om man vill. Vill ni kopiera dem, ska ni hitta på egna.
Ja. Vi tar och lyssnar frågan då. Då är det en person här som har skrivit hej. Ett problem som jag ofta tycker jag har sprungit på är förbättringsarbete blir lite spretigt. Alltså det finns ingen plan på hur vi ska bli bättre, varken som team eller individer. Och då är det vår fråga, frågan är egentligen så här då, vet ni något annat sätt, och liksom vet vi något sätt att få struktur på det här utan att ta till för tunga ramverk? Och då så skriver också personen att jag tycker om det vi gör, men jag letar efter influenser som man kan förändra och eventuellt förbättra processen då. Och jag tycker det är en väldigt bra fråga, ska jag säga. Det är en fråga jag har ställt mig själv många gånger. För jag tycker att ofta så hamnar man liksom i kanske en skuld, eller man hamnar i en svacka i teknisk skuld och känner att fan, vi måste jobba mer med förbättringsarbete. Vi levererar för mycket ny funktionalitet och nu måste vi liksom ta tag i det här på riktigt. Vi måste höja kvaliteten och allt vad det heter. Och så gör man kanske någon superinsats med någon halvdags workshop. Man tar in användare och man tar in verksamhet och man tycker liksom det här är det vi ska göra och det här och det här och det här. Men sen så liksom efter en tidsperiod så inser man att okej, det kanske inte var så jävla mycket av det här som blev gjort liksom.
Nej, så är det ofta.
Utan det blir för stort, det blir komplext, det blir kanske luddigt, det är inte rena actions utan det är bara bra saker typ som alla tycker är bra. Och då är frågan, hur ska man verkligen konkretisera detta och få ner detta? Och...
Alltså jag har ju några starka åsikter om det här.
Kör.
Jag tycker man ska köra en retro på något sätt. Och är det för jobbigt så dra ner på den då för allt i världen. Alltså hellre 10 minuter retro än ingen retro.
Mm.
Och kom lite på någonting annat. Kör korten. Alltså de heter Team Health. Till exempel. Och tycker ni det är för jobbigt, kör bara några av dem.
Kan ni googla alltså Team Health så får ni fram dem här.
Precis, den kan de skriva ut från internet. Och baserat på dem, gör någon otroligt enkel lappövning med förbättringsförslag. Rösta fram ett och lägg det i nästa sprint. Och se då för allt i världen till att skriva tillräckligt små saker på de där lapparna så att det är någonting man faktiskt på riktigt på ett enkelt sätt orkar göra i nästa sprint. Som att har man något stort så får man ju göra refinement och bryta ner det exakt. Det tycker jag. Så gör man ingenting annat, se till att göra minst det liksom.
Så reservera en slott i varje sprint som måste vara för bästa aktivitet.
Ja. Så, precis, så har ni liksom en capacity på 25 story points eller någonting, så ska det vara så här 1-3 eller något i alla fall som liksom, något i den här eller någon liten slapp i alla fall som man verkligen kan göra någonting.
Ni får verkligen tvinga teamet på planeringen i värsta fall.
Precis.
Att det ska in liksom.
Precis. För då, och var inte så hård då, utan om de så, om då kommer, ja men vi ska köpa tårta till onsdagsfrukosten liksom, så visst låt dem göra det då. Ja. För det, kommer man igång så är, ja, nästa förslag kommer inte vara lika.
Nej, men jag håller med. Det handlar om att få in den vanan på något sätt. Visst är det så. Och det kan vara i början dumma grejer och små grejer.
Ja.
Det kan vara vi ska prata en timme om hur vi borde jobba något.
Exakt.
Fan, ja, perfekt liksom.
Kör det då. Sen tycker jag att ändra lite på det där. Sitt inte kvar i all evighet. Eller liksom använd i alla fall inte. Om du kör retro och kör en enkel retro och tyckte att det är mitt idé nu med de här korten att det var bra liksom. Men så kommer ni märka liksom efter 5 sprintar eller 10 sprintar att det där börjar kännas lite segare och segare.
Mm.
Att då ta något annat bara. Ja. Vad som helst.
Jätteviktigt.
Precis, så det hela tiden känns lite kul liksom.
Mm. Och där har ju många gånger agile coachen eller scrum och så ett stort jobb. Och där kan chefen med gott hjälpa till. Och framförallt lära sig från andra team och kolla, för det finns hur mycket rättrörningar som helst.
Det gör det.
Du kan variera, 100 stycken kan du hitta utan problem, det kan jag lova. Och det täcker ändå ett par års jobb liksom. Så se till att hitta nya och få nya infallsvinklar på det.
Precis.
Det är väl något i alla fall.
Mm.
Men sen kan man väl använda gamification också.
Mm. Det kan man verkligen göra. Visualisera och göra ett spel av sakerna.
Gör olika typer av spel. Ja, där man kan flytta avatar och sånt. Och för varje förbättringsgrej. Det är väl en bra att göra en förbättringsspel. Liksom.
Mm.
Kasta upp det på tavlan. Och efter 5 steg så kan det vara. Då bjuder du på tårta. Mm. Efter 10 steg så får de en led idag.
Precis.
Efter 20 steg får de sätta sin egen lön. Och så vidare. Och sen då för varje förbättringsgrej de betar av då, så, eller ni betar av, så får man olika avatarer då som kan representera team eller något större för den delen också. Ta olika steg fram på det där. Så det behöver inte nödvändigtvis bli en tävling, utan det är snarare bara för man kan göra det till en rolig grej för att visa att man gör progress då. Mm. Det är väl en bra idé.
Ska jag säga något sammanfattande där så gör det.
Ja, lite
gör
så.
Någonting.
Gör något, ja.
Det är inte viktigt exakt hur man gör och hur det ser ut och sådär liksom.
Nej, och min känsla är att man ska skita helt i ramverk, va?
Ja, ja, för de inbjuder sällan till att man förändrar, och de kommer alltid leda till att man fastnar, att det blir lite segt att hålla på med de där förbättringarna.
Ja, så kan man se Creative Friday som ett ramverk då i och för sig, och ja, eller Google Design Sprints.
Men jag undrar, har de, ja, i och för sig.
Så kan man föra en förbättring. Ja,
det kan man då.
Men se upp lite med det i alla fall.
Se upp med fällor. Om det ska vara väldigt, det ska vara såna, om man kör ramverk ska det vara sådana ramverk som är väldigt fria i sin form, så att man, så att liksom man kan växa inom dem. Så kan man säga. Det är väl Creative Friday till exempel. Uppenbarligen.
Ja, det är en bra idé verkligen.
Bra.
Då så. Supertack återigen för att ni lyssnar. Vi slår rekord månad efter månad här i lyssnare, så det är otroligt roligt. Det innebär att ni liksom på något sätt sprider den vidare, för vi har ingen reklam för den förutom på LinkedIn, så det är jätteroligt.
Instagram, Agilpodden.
Ja, och frågor, feedback, önskemål, vad som helst, skicka det till agilpodden@gmail.com. Kolla in vår hemsida.
Just det.
agilpodden.se.
Just det.
Där kan ni också gå in och göra en intresseanmälan på vår bok faktiskt.
Just det.
Vi har fått in en, vilket är fantastiskt. Och det är inte min mamma eller vad. Hon tänker tvinga köpa den. Hon lyssnar faktiskt för på podden. Du har redan köpt den, mamma.
Underbart.
Ja, och det blir ju skitkul med den här boken. Verkligen.
Vi kommer återkomma och berätta mer om det.
Det gör vi verkligen. Ja, det var allt för idag då.
Tack så mycket.
Hej.